Vi studerar alltså denna vecka uppenbaringen. Vi har stannat inför det första kapitlet. Vi läste tidigare i eftermiddag något ur det andra kapitlet. Vi ska läsa igen det första stycket i det andra kapitlet i uppenbaringen. Och den som har sin bibel med sig har gagn av att följa med i läsningen. Skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand och som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Jag känner allt vad du gör, att du har arbetat hårt och troget hållit ut. Jag vet att du icke kan tåla onda människor och att du har prövat dem som gör anspråk på att vara apostlar, men icke är det. Du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig och har uthärdat mycket för mitt namns skull, och du har aldrig tröttnat. Men jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek. Betänk nu hur djupt du har fallit. Vänd om och gör samma gärningar som du gjorde under din första tid. Om du inte vänder om ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmet ger jag dig att du, liksom jag, hatar nikolaiternas gärningar. Den som har öra, han må höra vad anden säger till församlingarna. Och den som vinner seger ska jag ge rätt att äta av livets träd som står i Guds paradis. Och så vill vi läsa ur det fjärde kapitlet. Därefter fick jag se att en dörr stod öppen i himlen. Och den röst som först hade talat till mig med basunklang sade: stig hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. I samma ögonblick greps jag av anden, och jag såg att i himlen stod en tron, och på tronen satt någon vars utseende var likt glansen av jaspis och karneol. Omkring tronen var en regnbåge lik glansen av en smaragd. Runt omkring tronen stod 24 andra troner, och på dem satt 24 äldsta. De var klädda i vita kläder, och på sina huvuden bar de kronor av guld. Från tronen gick det ut blixtar, dån och åskdunder. Framför tronen brann sju facklor, det är Guds sju andar. Framför tronen utbredde sig något som tycktes vara ett hav av glas, klart som kristall. Mitt framför tronen och runt omkring tronen stod fyra livsväsen, fullsatta med ögon framtill och baktill. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra liknade en ung tjur, det tredje hade människoansikte och det fjärde liknade en flygande örn. Vart och ett av de fyra livsväsendena hade sex vingar, och runt omkring och under vingarna var de fullsatta med ögon. Dag och natt sjöng de utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige, han som var och som är och som skall komma. Var gång livsväsendena ger pris, ära och tacksägelse åt honom som sitter på tronen och som lever i all evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i all evighet. När de lägger ner sina kronor inför tronen ropar de: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot priset och äran och makten. Ty du har skapat allting, och därför att du ville det kom det till och blev skapat. Vi hade börjat förra timmen att säga någonting om de sju sändebreven. Vi ska inte upprepa mer än en enda sak vi sa då, nämligen det att det är alldeles förfelat att mena att de sju sändebreven är en profetisk framställning av kristendomens historia. Så att man skulle kunna dela in den kristna historien i sju perioder och säga sålunda i vilken vi befinner oss. Vi sa att det är omöjligt, man kan inte dela in kyrkohistorien på det viset. Och vidare är det klart att hela uppenbarelseboken inte avser att meddela oss alla handa detaljer i framtidens historia, rent yttre sakförhållanden och händelser. Utan hela uppenbarelseboken, liksom hela den bibliska framtidsförutsägelsen, den skildrar de krafter som är verksamma genom hela historien och mognar i ändens tid till den sista slutgiltiga katastrofen. Vi ska närmare utveckla det efterhand. Sålunda, de sju sändebreven är inte profetiska på det sättet att var och en av dem handlar om en särskild period i kyrkans historia. Däremot är de profetiska på det sättet att de har ett budskap till varje tid. Vi jämför dem och finner att det andliga tillståndet i dessa sju menigheter, det var olika. Icke två är lika. Här skildras en rad andliga tillstånd, och det är knappast möjligt att tänka sig något ytterligare, utan här är alla de sju andliga tillstånd som överhuvudtaget kan förekomma i Guds menighet. Och då förstår vi var i dessa sändebrev har sin betydelse. De tjänar till självprövning. Jag ska studera dessa sändebrev för att lära känna mig själv. Jag må känna igen mig själv någonstans här. Jag är med någonstans i den här teckningen. Och den krets av kristna där jag hör hemma är också med någonstans här. Alltså, de sju sändebreven tjänar i första hand till självprövning. Vi är av naturen lögnaktiga, och vi är framförallt benägna att ljuga för oss själva. Vi är obenägna att lära känna den bittra sanningen om oss själva. Och därför är det nödvändigt att pröva sig själv, och att Guds ande får utransaka och genomforska den inre människan, så att vi inte bedrar oss själva och till sist går förlorade. Nu var inte min tanke att gå igenom alla sju sändebreven, utan bara det första brevet till Efesus. Vi ville ju på de här timmarna få en överblick över hela Johannes uppenbaring. Och då är det inte nödvändigt att gå igenom alla sändebreven. Det räcker med att vi har stannat inför det första. Det var ställt till församlingen i Efesus. Efesus var ju den förnämsta staden i provinsen Asien. En stor handelsstad, ett religiöst centrum på samma gång. Det läser vi om i Apostlagärningarnas 19 kapitel. Vi kommer alla ihåg det som står där om Pauli vistelse i Efesus och om det upplopp som silversmederna i Efesus ställde till. Där dyrkades ju den märkliga gudinnan Artemis, eller Diana som hon kallades i somliga översättningar, som var en gammal modergudinna, och vars tempel man har grävt ut och funnit en hel mängd saker som gör att vi vet mer om hennes dyrkan än man visste förr i världen. Det var sålunda ett centrum inte bara för handel och köpenskap utan för hedendomen. Och nu är det visserligen sant att det inte finns någon annan Gud utom han som är i himlen. Däremot är det alldeles fel om man tror att i de icke-kristna religionerna, om vi använder det uttrycket, finns det bara mänsklig förvillelse och galenskap. Det är fel det också. Det finns andliga realiteter i dessa religioner. Och varenda missionär kan berätta för oss om det. Aposteln Paulus säger ju att det hedningarna offrar, de offrar de åt onda andar och demoner. Och att demonerna, alltså osynliga sataniska makter, är verksamma i dessa religioner. Det är klart för var och en som har studerat ämnet en smula. Och det blir klart också i Efesus, som vi skulle kunna utföra om vi ville närmare gå in på berättelsen i apostlagärningarna. Men det ska vi inte göra nu. Alltså, denna viktiga stad, den hade spelat och spelade en märklig roll också i kristendomens historia. Där verkade aposteln Paulus i 3 år och lite mer. Och under den tiden fick hela provinsen Asien höra Herrens ord, står det. Så det var en väckelse, för att använda ett modernt uttryck. En väckelse. Och eftersom detta var ett centrum är det klart att det nådde ut över hela provinsen, därigenom att människor kom till denna stora stad i olika ärenden och så hörde de evangeliet. Här var sålunda Paulus verksam så lång tid. Till denna församling, och säkerligen till de församlingar som hade uppstått runt omkring Efesus, är Efesierbrevet riktat. Detta utomordentligt viktiga brev. Så Efesierbrevet, det lästes första gången i menigheten i Efesus. Och sedan, efter Jerusalems förstöring år 70, kom aposteln Johannes hit. Enligt en säker tradition har han levat här i omkring 25 år. En av de 12 apostlarna har sålunda varit ibland dem under en så lång tid. Och här skrev han Johannes evangeliet. Så det var inte nog med att denna menighet var den första som hörde Efesierbrevet föreläsas. Det var den första menighet som hörde Johannes evangeliet föreläsas. Och om det sa man i den gamla kyrkan att det är till skillnad från de 3 första evangelierna ett andligt evangelium. Meningen är inte att de 3 första är oandliga, utan meningen är den att Johannes evangeliet, det ger den djupare undervisningen åt dem som redan är kristna. I de 3 första evangelierna möter vi missionsförkunnelsen. Evangeliet förkunnat så som det förkunnades för dem som ännu inte var kristna. Naturligtvis lästes dessa skrifter också i menighetens gudstjänst. Men Johannes evangeliet, sa de gamle, var ett andligt evangelium. Det förde in i den djupare meningen i det kristna budskapet. Denna församling var sålunda välsignad på ett alldeles underbart sätt. Det är till den som det första brevet är riktat. Det är ängeln för församlingen i Efesus. Och vi sa förut att ängeln måste vara detsamma som församlingens andliga ledare eller föreståndare. Och det är många märkliga ting som står i detta brev. Detta säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand. Det han håller i de 7 stjärnorna, det stod i slutet av första kapitlet att det är de 7 församlingarnas änglar, de föreståndarna. Dem håller han i sin hand. Han bevarar dem sålunda så som en stor dyrbarhet. Han håller dem i sin hand, han bevarar dem. Och han går omkring bland de 7 gyllene ljusstakarna. Ljusstakarna, det var ju de 7 församlingarna. Stod i slutet av första kapitlet. der går Herren omkring. Han er sålunda inte bara där, utan han är verksam där. Där är en ständig rörelse där han är närvarande. Det berättas om ett husförhör. Vi hade ju det förr i världen i Sverige. Har ni det i Norge? Jag hoppas det i alla fall. Där folk samlades i byar och gårdar och blev förhörda på sin katekes. Att det var en Gud som läste fel. Han läste så här: där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet, så står det i katekismen. Men han läste: där syndernas förlåtelse är, där är också liv och rörelse. Och det är det alldeles säkert. Där är liv och rörelse. Där den levande Herren är närvarande, där sker det alltid saker. Där är inget stillastående. Han går omkring ibland de sju gyllene ljusstakarna. Och han säger: jag känner allt du gör, känner dina gärningar, känner alla dina förhållanden. Du är genomskådad, jag vet allting om det. Tänk, han vet allting om det. Så vi är alltid benägna att ordna det så att vårt liv och våra handlingssätt får ett bra utseende inför människor. Med andra ord, vi är benägna att spela teater. Allihop. Det är vår benägenhet och sånt. Men vad spelar det för roll? Vad vänner och grannar tänker om mig? Vad de har för en tanke om mig? Det har väl ingen betydelse. Det enda som betyder någonting, det är vad Herren Kristus tänker om mig. Och vad tänker han om mig? Det kan jag få gott och klart besked om i hans ord. Om det får tala till mig, jag stillar mig inför det, så blir jag avslöjad som den ganska förskräckliga syndare jag är mig själv. Ja, det är säkert. Vi hade en gammal präst i Sverige som var en andens man i märklig grad. Jag kände honom en del. Det är nu väl 70 år sedan, väl 50 år sedan han dog. Som en ung man var jag en gång i hans hem och hade ett långt samtal med honom. När han blev illa sjuk på sin höga ålderdom fick han besök av en vän som bodde i närhet. Och då sa han: du Jakob, du har sett en lök. Det heter ju lök på norska också. Ja. Man skalar av det ena skalet efter det andra. Till sist är det bara en liten kärna kvar. Och så är det nu med den gamle prästen, sa han. Han är avskalad allting. Det är bara en liten kärna kvar. Och kan du Jakob säga vad den kärnan är? Det vågade inte Jakob. Jo, sa han, den stor syndare. Sådan är jag i mig själv. Kära vänner, ingen av oss må ljuga för sig själv och bedra sig och gå förlorad. En ung präst sa till en gammal präst i Sverige en gång: jag är så rädd för att farbror, så säger man ju på svenska, en skrymtare, en hycklare. Och sa den gamle: det har du aldrig varit så rädd för som jag själv. En helig misstänksamhet mot det egna hjärtat. Och vad den är nödvändig, eftersom hjärtat är bedrägligt, lögnaktigt, ont. Jag känner allt vad du gör, hela ditt förhållande. Och vad säger Herren nu om detta? Det är flera goda ting. Du har arbetat hårt. Vad det bestod arbetet? I det som är Guds menighets uppgift naturligtvis. Och Guds menighets uppgift, det är att bära ut evangeliet. Vi får höra ideligen nu i vår tid att om att kyrkan ska bedriva u-landshjälp. Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe mennesker i nød, den saken er blitt klar. Men Kristi kyrkas oppgift er jo mennesker evangeliet. Det hjelper ikke om mennesker får mat og kleder og får hjelp mot sjukdom og elende, om de aldri lær kjenne frelseren utan går evigt förlorade. De hade arbetat hårt, de hade satt in sin kraft på att evangelium blev förkunnat i Efesus. Och de hade troget hållit ut. Det ord som står där i grundtexten betyder att man håller fast, man ger sig inte. Tålamod, som vi har i våra svenska äldre översättningar, är ett alldeles för svagt ord. Utan detta betyder att man gör motstånd till det yttersta, man ger sig inte. Och detta har avseende på det yttre tryck som denna menighet var under. Man levde ju i förföljelsesituationen, talade vi om, i martyrsituationen. Men man hade inte fallit undan för förföljarna, utan höll troget fast vid bekännelsen. Det behövdes ju när förföljelsen rasade inte mycket för att slippa ifrån lidandet. Det behövdes ju bara att man la några korn rökelse på altaret framför kejsarens bild. Det offret räckte, så hade man räddat livet. Men de hade inte räddat sitt liv på det sättet, utan de hade troget hållit ut, hållit fast med bekännelsen. Och sålunda lidit för Herrens skull. Lidande för Herrens skull, det är det normala för Guds menighet på jorden. Det är någonting som vi håller på att glömma, men som inte får glömmas. Jesus säger att den som vill efterfölja honom, han ska ta korset på sig och följa honom. Och var en begrepp vad det betydde. Den var det som bar ett kors. Det var en man som var dödsdömd och var på väg till avrättningsplatsen. Att vara en kristen, det är att dö. Det är att dö ifrån sig själv. Lär mig dö förrän jag dör, stod i en gammal svensk psalm. Men den psalmen är borta i vår nyare psalmbok. Men åh, vilken viktig bön. Lär mig dö förrän jag dör. I gamla tider sa man att korset är en kristens kors. Det är tvåfaldigt. Det är det inre korset och det yttre korset. Och det inre, det är den gamla människans korsfästelse, den gamla onda naturens korsfästelse. Och det varenda kristen har det korset, annars är han ingen kristen. Det yttre korset är yttre lidande för Herrens skull. Det kan skifta. Det var en lång tid när vi inte kände till det i vår del av världen. Vi hade i ett stift i Sverige hade vi på 1880-talet en biskop som hette Strömberg. Han må ha varit en bra man, jag vet ingenting om det. Men han skrev i alla fall en martyrhistoria. Och den har jag läst med mycket förundran. Han talar om fornkyrkans martyrer. Han kände till, han hade studerat akterna. Han berättade om reformationstidens martyrer. Jo, det var nog gott skrivet. Men sen kände han inga fler. Utan när han kom till nyare tid så skrev han ett underligt kapitel om konstens och vetenskapens martyrer. Några verkliga martyrer kände han inte. Martyrtiden var slut. Nu vet vi ju att den i verkligheten aldrig har slutat. Och vi vet också att vår tid är den stora martyrtiden. Att det aldrig någonsin har så många människor lidit döden för Jesu namns skull som i den tid du och jag har levat. Det er anledning å komme tilbake til det når vi leser det 13. kapitlet i Johannes' åpenbaring, så jeg skal ikke mer si om det nå. Og du har prøvet dem som gjør anspråk på å være apostler, men ikke er det. Nå vet vi at ordet apostel anvendes i en vidstrekt mening noen gang i Nya Testamentet, og betekner da en misjonær som er utsendt på vederbørligt sett. Det er ikke fråga om noen av de 12. Her kom noen og sa at han var sålunda en verklig misjonær, og så var han det inte. Han hadde inte blivit utsendt, og han hadde inte det rette budskapet om Kristus. Om man avslöjade honom, ville inte veta av honom. Alltså, man var noga med sanningen. Man var noga med sanningen. Det är något av det mest bekymmersamma i vår tids kristenhet, att man på så många håll har slutat att vara noga med sanningen. Förutsättningen för hela den ekumeniska rörelsen. Jag har skrivit en tjock bok om den, som heter Ekumenismen och Bibeln. Den som inte tror vad jag säger nu, han kan läsa den boken, så blir han övertygad. Hela förutsättningen för denna rörelse är att det inte är noga med sanningen. Man ska bygga upp en kyrka där alla kyrkosamfund uppgår. Också till den saken har vi anledning att komma tillbaka när vi läser det 13 kapitlet i Uppenbarelsen. Och då ska sålunda katoliker och alla möjliga protestantiska samfund och de grekiska ortodoxa, de ska bilda en enda kyrka. Vad ska den kyrkan tro och bekänna? Ja, det är ju i alla fall en väldig skillnad på vad en katolik tror och vad en lutheran tror. Det är ju ofrånkomligt. Jag var med för något år sedan på en diskussion i en stad i Norrland, hemma i Sverige. Jag hade hållit ett föredrag om de här sakerna, och den katolske prästen där i staden var närvarande. En fin och älskvärd man, och han talade mycket fint och vänligt. Men så sa jag, hur är det nu, pastorn? Det som står i det tridentinska mötets beslut. Förbannad var det den som lär att människan blir rättfärdig genom tro utan gärningar. Det står ju kvar och gäller. Ja, det gör det, sa han. Det gör det. Men om man inte tycker att det betyder någonting. Alltså det som är i alla fall för den lutheranska skriftens själva huvudsanning. Att människan blir rättfärdiggjord av tro utan gärning. Att man lika gärna accepterar den katolska läran som förbannar den som det är, att människan blir rättfärdig genom tron utan gärning. Ja, det är ju klart att då frågar man inte efter vad som är sanning. Men Guds församling är sanningens grundpelare. Ska bära upp sanningen. Ja, det var man noga med Efesus. Man var noga med att läran bevarades. Och det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Det är inte populärt. Och vill man bli populär i vår tids kristenhet, så ska man akta sig för att kämpa för den rena och sanna läran. Det är många som spottar på den. Det får de för all del gärna. Men även om vi säger, och det är alla anledning att säga, att alla möjliga villfarelser i vår tid predikas utan att det i regeln möter någon kraftig motsägelse, i alla fall hemma i Sverige, det vet jag bra mycket annorlunda i Norge. Vi är några få som höjer vår röst gång på gång, det är sant, men vi är inte många. Så hur viktigt det är att försvara sanningen. Att bevara sanningen ren, evangeliet ren, för det är bara genom det vi blir frälsta. Så är det å andra sidan sant att det inte räcker. Det finns någonting som heter en död ortodoxi. Där man har läran alldeles korrekt i huvudet. Men det är inte bra i hjärtat. Det var precis det som var fallet i Efesus. Jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek. Övergett, det är ett mycket starkt ord. Kastat ifrån dig. Lämna på konden. Din första kärlek. Jag tänker att alla mina åhörare har hört olika förklaringar av vad detta med den första kärleken, vad det är för någonting. Det kan hända att någon säger att det är den värme i känslan som den nyomvända människan upplever när Guds ande rör vid henne, hon får vittnesbördet om att hennes synd är förlåten. Det är välsignat att ha upplevt det är sant. Det är som Pontoppidan så levande och klart beskriver i andra delen av trospegeln. Men det måste vara fråga om något mer. Man har frågat så här, var det kärleken till Herren? Eller var det kärleken till de troende människorna? Eller var det den allmänneliga kärleken? Kärleken till människor i allmänhet? Jag tänker att vi får svaret om vi tar reda på andra ställen som talar om den kristnes kärlek. Det står i Galaterbrevet 5. Andens frukt är kärlek. Sen står det 8 andra ord. Det står om glädje, om frid och så vidare. Men det är helt klart att i verkligheten är alla dessa 9 ord, det är bara dessa 8 ord är bara andra sidor av kärleken. Och det kan man se förresten om man har tålamod att jämföra Galaterbrevet 5:22 med 1 Korintierbrevet 13 där det står kärleken är tålig och mild. I Galaterbrevet 5 stod det att andens frukt är kärlek, är tålamod och mildhet. Paulus säger i 1 Korintier, kärleken är tålig och mild. Det är fråga om kärleken. Vilken kärlek? Den som är andens frukt. Är den beskriven något närmare? Ordet fruktmärkt, det är singular. Ental. Det är inte frukter, olika saker, utan den enda sak. Den är omtalad bland annat i Romarbrevets 5:e kapitel på det här sättet. Och hoppet låter oss inte komma på skam. Det vill säga hoppet om den eviga härligheten hos Gud. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Utöst heter det på norsk väg. I våra hjärtan genom den heliga ande som har blivit given åt oss. Guds kärlek, den kärlek som finns i Gud själv, är utgjuten i våra hjärtan. Som en ljuvlig olja eller en doftande salva har Olav Moe omskrivit det i sin Romarbrevs kommentar. Mycket förträffligt. Utgjuten som en himmelsk verklighet. Det är den kärlek. En övernaturlig kärlek, så inte en som vi skulle åstadkomma genom att vi piskas till det. Genom att lagen hålls oss för ögat och det sägs du skall. Visst är det riktigt att vi skall, men vi kan inte. Vi kan inte älska Gud och inte rätt älska våra medmänniskor med någon annan kärlek än Guds egen kärlek. Den som utgjutes i hjärtat genom den heliga ande. Och det är nu så att den som röjer undan hindren i sitt liv. Den som inte står Gud i vägen. I hans hjärtevärld blir denna kärleksflod utgjuten. Det är många fler ting att säga om detta. Jag hoppas få komma tillbaka till det i ett annat sammanhang. Men det är alltså detta att man håller sig så nära Herren och tar emot av den övernaturliga kärleken. Det är detta som är slut i menigheten i Efesus. Det talas ju i vår tid mycket om vad som är en rätt kristen erfarenhet. Jag har försökt att studera det i många, många år i mitt nya testamente. Jag finner summan i den versen i Romarbrevet 5. Guds kärlek utgjuten i hjärtat genom den heliga ande. Och att leva med Gud, det innebär bland annat det att jag oavlåtligen överlämnar mig själv åt honom, åt hans kärlek. Så han får lägga beslag på och ta hand om alla situationer, om tankar, ord och gärningar. Det är detta som saknas i Efesus. Betänk hur djupt du har fallit. Det betecknas som ett fall sålunda. Det sägs inte frafall. För ännu är ju detta en Guds menighet. Ännu är det möjligt sålunda att komma till rätta. Men om det inte sker, då är det en svår hotelse. Då ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Vänd om. Omvänd dig. Alltså bryt med det liv du lever i. Vänd tillbaka till det som du var en gång. Och då ska hela situationen bli annorlunda. Gör samma gärningar som du gjorde under din första tid. Alltså låt dig på nytt regeras av den gudomliga kärleken. Sen till sist ännu ett erkännande. Du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Det var en riktning som bekämpas på andra håll i sändebreven. En riktning som lärde att man kan leva i synd och ändå vara en kristen. Dessa människors gärningar hatar man. Man hatar inte nikolaiterna sålunda, utan deras gärningar. Det är att lägga märke till. Den som har öra, han må höra vad anden säger till församlingen. Har vi tänkt på hur ofta det i Guds ord betonas vikten av att höra rätt? Det är förskräckligt viktigt att det undervisas och predikas rätt. Men det står nästan ännu mer om nödvändigheten av att höra rätt. Vi behöver Guds andes hjälp för att höra rätt och ta till oss det ord som Herren talar. Så vill vi nu fortsätta med att betrakta lite grann det fjärde kapitlet som vi läste innan till nyss. Där sägs att börja med att Johannes såg en dörr som stod öppen i himmelen. Den öppnades inte nu, den var öppen. Himmelen, var finns den? Vi läste om den ryska astronauten som kom hem och rapporterade att han såg inte Gud ute i himlarymden. Han måste ha varit ovanligt enfaldig. Som inte hade klart för sig att Gud är en ande som dessa dödliga ögon aldrig kan se. Å andra sidan, vi vet ju att kommunisterna är materialister, och materialisten räknar ju materien som den enda verkligheten. Å andra sidan måste ju alla erkänna att det finns verkligheter även i denna fysiska värld. Verkligheter som vi inte kan se. Vem har sett vinden exempelvis? Nei, himlen er en verklighet. Frågan var himlen finns, den kan bara Gud svara på. Och den ska vi inte bekymra oss om. Vi ska bekymra oss om en helt annan sak, nämligen att vi kommer dit. Att den är en verklighet, den saken är viss. Ingen bok i Bibeln handlar så mycket om himlen som Uppenbarelsebok. Och tänk vad det är viktigt att Bibelns tal om himlen har rum i vår kristna medvetande och i förkunnelse och undervisning. Jag tycker att det är en väldig skillnad mellan förhållandena i min ungdom när jag var nyomvänd och de troende samlades och sjöng. Det var väckelsetider i min hemtrakt. Och tänk på man sjöng om himlen. Den ena sången efter den andra. Men det är inte så numera. Vi har en expert på kristen sång som skrev för nu rätt många år sedan. Man kan ta bort de här sångerna om himlen, för de sjungs aldrig. Det var naturligtvis en överdrift. Men de har inte den platsen som de hade förr. Vi står alla i fara att bli hemmastadda i denna värld som ska förgås. Bli hemmastadda i denna värld som vi ändå, om inte Herren kommer innan dess, tämligen snart ska lämna allesammans. Det är alla skäl att minnas att här är vi bara på genomresa. En kort liten tid vi är pilgrimer. Och mitt hem är där på den andra stranden, som sångaren sjunger. Jag är en gäst och främling som mina fäder här. Johannes fick innan framtiden ter sig för honom, så får han se in i himlen. Han får inte bara se in i himlen. En dörr är öppnad. Och jag greps av anden, säger han i samma ögonblick, av Guds heliga ande. Och såg in i den himmelska världen. Och där får han ta del i en, eller åtminstone bevittna, en mycket märkvärdig gudstjänst. Och den gudstjänsten är så betydelsefull för det att den är bakgrunden till allt det som sen står från 6:e kapitlet fram till och med den 19:e. Alltså det som sker på jorden, det har sin bakgrund i den eviga världen. Och vad är det nu han ser? Han först en röst säger till honom: stig upp, ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Det måste vara rösten av den förhärligade frälsaren, den som man hörde i 1:a kapitlet. Stig hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Man kunde lika bra översätta vad som måste ske. Och det kan hända en bättre översättning. Därför att det som sker nu, det är ingenting som kommer av en slump. Som händelsevis råkar bli så. Utan det är Guds eviga planer som fullbordas. Det som sker på jorden och som är så fruktansvärt, som vi läser om i kapitel 6 till och med 19. Så att man kan tycka att det är precis som om Gud hade släppt tömmarna och inte längre regerar världen. Nej, det är inte så att det är utlämnat åt antikrist och hans tjänare att göra vad de vill. Utan allt detta, det har sin plats i en evigdomlig plan. Gud sitter på sin tron. Jag såg att i himlen stod en tron och att på tronen satt någon vars utseende var lik glansen av jaspis och karneol. Tron, Det ordet står 62 ganger i Nya testamentet. Og 47 av de 62 gangerna förekommer det i åpenbaringen. Det går igenom hela denna bok. En utläggare säger att ordet tron, det ljuder som basen i en jätteorgel, kämpeorgel i bakgrunden hela vägen. Och vad en tron var, det begrep människor på den tiden mycket bra. Kejsarens tron, det visste man mycket väl vad den betydde. Kejsarens tron, det var hans makt. Och kejsaren hade ju i verkligheten en obegränsad makt. Det ansågs när det romerska riket hade lagt under sig ett land, att då ägde det romerska riket allt som fanns i det landet. Allting. Så han ägde på ett vis allt och hade en alldeles omåttlig makt. Han kunde stifta lagar som han måste lyda. Och han kunde utmäta straff åt dem som var olydiga mot hans lagar. Och det var ingen appell sålunda när kejsaren hade sagt sitt ord. En obegränsad makt. Någon satt på den himmelska tronen. Han är inte beskriven. Hans gestalt är inte beskriven. Det står bara mycket, mycket diskret. Hans utseende var lik glansen av jaspis och karneol. Det är två dyrbara ädelstenar. Det är lite olika tankar om vad som menas med jaspis. Medan att det är en mycket dyrbar ädelsten. Den är kristallklar. Det står i 21 kapitlet. Karneolen, det är en röd ädelsten. Det vet man. Och då har man tänkt sig att jaspis, det är en ädelsten som talar om Guds härlighet. Och karneolen, den röda karneolen, om Guds vrede. Det är mycket möjligt, men det kan ingen bevisa. Det är mycket möjligt att det har denna symboliska betydelse. Från tronen utgår sålunda lag. Från tronen utövas härskarmakt. Guds tron, därifrån har utgått lov för all del. Min hustru brukar säga till mig när jag reser till Norge, och kom nu ihåg att det heter inte lag utan det heter lov i Norge. Ja, Guds lov är varenda människa förpliktad att lyda. Martin Luther och andra har varit övertygade om att det som Paulus i Romarbrevet 2 talar om som den naturliga lagen, den som är skriven av naturen i mänskliga hjärtan, det är detsamma som de 10 Guds bud. De svarar mot det medvetande om rätt och orätt som även den naturliga människan har. Varje människa är pliktig att lyda de 10 Guds bud och ska svara en gång i Guds dom för hur hon har lytt 10 Guds bud. Gud sitter sålunda på sin tron. Han har inte släppt världsregering, utan han har skeendet här på jorden i sin hand. Och sen står det vidare att omkring honom satt de 24 äldste. 24 troner. Och vilka är dessa 24 äldste? Jag skulle tänka att den av oss som möjligen har läst kommentarer till Johannes uppenbarelse har träffat på den förklaringen att det är de 12 patriarkerna och de 12 apostlarna. Det blir 24. Det er imellertid omöjligt. För det var ju syndare alla 24, alla patriarkerna och alla apostlarna. Om frälsta människor som befinner sig i himmelen talas det inte förrän i samband med själva fulländningen. Så det kan inte vara fråga om frälsta människor. Och sen finns det ju en god regel för bibeltolkning att man noga ger akt på sammanhanget. Och om man gör det finner man att livsväsendena, nu minns jag inte vad som står i den norska bibeln, står det dyr. Gör det det? Ja, det är inte lätt att komma ihåg kanske. Det gör det i många översättningar. Och det förefaller att vara en ordagrann översättning, men i grunden mycket otillfredsställande. Livsväsen är det bästa jag kan komma till. Det är kerub. Det finner man om man jämför detta med Hesekiels första kapitel. För det är det som är bakgrunden. Och keruberna, det är en klass av änglar som representerar Guds närvaro i skapelsen. Det är den ideala skapelsen, som är skapelsen sådan den skulle vara enligt Guds vilja, som är representerad av keruberna. När vi sålunda i omedelbart sammanhang med det som står om de 24 äldste läser om en grupp av änglar, en klass av änglar, då är det alla anledning att tänka att även de 24 är en klass av änglar. Ja, det finns högre och lägre änglar. Det är antytt i Kolosserbrevets första kapitel. Det står en hel lång rad sådana uttryck. Det är ingen jämlikhet i himlen, utan det är höga änglar och det är lägre änglar. Och en gång i fulländningen, när de saliga människorna har kommit in i Guds rike, då ska det heller inte vara någon jämlikhet, utan det är skillnader. Den ena stjärnan övergår den andra i klarhet. Somliga blir frälsta så som genom eld, och andra får lön, står det i första Korintierbrevet 2. Och det må ju betyda att det är skillnader också mellan de frälsta. Men nu är ju naturligtvis det angelägna, det är att vi alls kommer in genom porten till Guds himmel. Det är hur det är i himmelen. Det är ju mindre viktigt. Det blir nog bra alltsammans, bara vi kommer dit. Jag hade en svensk som var så dåraktig att han skrev en bok med titeln "Ska vi känna igen varandra i himmelen?" Ja, men det är ju alldeles onödig fråga. Därför att de saliga människorna har stått upp ifrån de döda och har en förklarad kropp. Samma kropp som nu, samma legeme som nu, men förvandlad och förklarad så att den passar livet, tillvaron i den eviga saligheten. Och då är det ju klart att vi har samma ansikte som nu, fast allt som påminner om förgängelsen och synden är borta. Och det är alldeles onödigt att skriva en bok om det, om vi ska känna igen varandra i himmelen. Men det viktiga är inte om vi ska känna igen varandra eller ej. Det viktiga är att vi kommer dit. Det viktiga för dig och mig är att vi ser till att vi inte blir utanför porten till Guds himmel. Vi sa att keruberna representerar Guds närvaro i den skapade världen och säger någonting om skapelsens ursprungliga syfte. Helig, helig, helig är Herren Gud den allsmäktige. Han som är och som var och som skall komma. Det är av Gud. Det är av Gud. Och det är det som är enda målet med allt Gud har skapat. Att det ska ära honom. Hans ära. Det är meningen med allt sammans. Du, Herre vår Gud, heter det till sist, är värdig att ta emot priset och äran och makten. Du har skapat allting, och därför att du ville det, kom det till och blev skapat. Vad är sålunda skapelsens bestämmelse? Vi sa att ära Gud, att stå i samklang med Gud, att leva i Gud. Man talar med rätta säkert om att vår tids människor upplever kanske förfärligare än några människor tidigare meningslöshet. Livet är meningslöst. De flesta människor har inga bekymmer för sina synder. Nej, det har man inte. Det var en tid när människor hade det. På Luthers tid hade man det. Då lydde frågan, hur ska jag få en nådig Gud? Hur ska jag bli kvitt min synd? Nej, det frågar man inte efter i vår tid. Men däremot säger man, livet är ju meningslöst. Varför ska jag leva? Och denna oro i folkvärlden, inte minst i ungdomsvärlden som vi upplever, den är ett uttryck för detta. Och den djupaste orsaken är den att människor inte har något fäste i den eviga världen. Och då blir ju detta liv utan mening. Vad är meningen med ditt liv? Det är att leva i Gud. Att leva i Guds kärlek. Att leva i samklang med Guds vilja. Det är därför du finns på det här jordklotet. Jag var 13 eller 14 år när jag fick tag i en liten bok som hette Livets mening. Och jag blev så intresserad och försökte läsa den. Men den var så svår att begripa att jag kom aldrig till slut på den. Och sen när jag blev äldre och fick mera förstånd, så var det ju klart att det var ju alldeles onödigt att sitta och läsa en särskild bok om livets mening. När det står med det enklaste och klaraste ord i den heliga skriften. Det står ju på det här sättet: du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din kraft och all ditt förstånd, och din nästa så som dig själv. Det är det som är livets mening. Varför är vi på det här jordklotet? Vi är här för att älska Gud. Det är skapelsens mening. Och så vill vi tacka dig, vår kära himmelske Fader, för livets ord. Och be att du genom din heliga ande för detta in i vårt hjärta. Så att vi får en klar och sann syn på vår egen ställning till dig. Att vi får en klarare syn på ditt välsignade evangelium. Och får hjälp att ta till oss allt det som du har skänkt oss i din son. Vi ber om detta för Jesus skull. Amen.